A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Ann.
Hej älskling.
Hur mår du?
Jag är blöt.
Jag ser det.
Jag är blöt som en katt om våren. Nej, jag har varit ute och gått. Jag försöker promenera mycket.
Har du någon slags renlevnadsidé om livet eller?
Nej, men vadå? Jag simmar, har börjat simma lite och träna lite. Och då så tänker jag, istället för att hoppa på tunnelbanan eller något liknande, så går jag.
Mm.
Eller ta taxi. Nej, men jag går faktiskt en hel del. Ja. Jag kommer ju aldrig bli en människa som tycker att vare sig simma eller promenera är någonting som är så här, åh, det här ger mig verkligen. Och det kanske har med min usla andlighetsfaktor att göra. Men jag tänker att det kanske kan komma in i det.
Ja, precis. Men varför ska du tvinga dig själv att utföra någon typ av sportaktiviteter, om man ska säga, som du tycker är kul?
Men jag tycker om det. Men jag är typ 12 minuter. Så snabbt. För jag älskar ju vatten. Mm. Jag är ju en liten vattenvässla.
Lågintensiv träning måste man köra i minst 50 minuter för att det ska ge någon effekt.
Det är det
som är lite segt.
Minst 50.
Ja, du måste nöta. Men då ska du promenera med en vän.
Ja.
Du ska också simma med en vän.
Mm.
För det är svårt att simma och lyssna på podd till exempel. Men promenera och lyssna på podd går ju alldeles utmärkt.
Mm. Vi är lite bråttom för jag ska ju åka med dina barn till år. När kommer du?
Jag kommer på fredag morgon.
Okej.
Okay.
Ja. Jag och Sanna ska till Åre, men sen måste Sanna jobba imorgon, så då åker jag själv med alla barnen. Så det gör jag inte.
Men jag har ju faktiskt ett barn som inte är ett barn längre. Hon är faktiskt 19.
Jag vet, men...
Och hennes good old friend Siri, som också är 19. Så de ska ju ta hand om då småbrorsorna 11 och 13. Så att du behöver nog inte oroa dig för arbetsbelastning.
Vi ska åka snälltåget ju.
Ja.
Så då tänkte jag att jag... Kanske jag går till baren. Sen tänkte jag om jag kunde stoppa alla dem i en vagn.
Ja, så får du sova själv. Fy fan vad
skönt. Kanske träffar någon. Jag bara åker på Rackersre.
Då har du en hel kupé för dig.
Nej, men jag måste bara ta upp en liten spaning som jag tycker är väldigt rolig. Och vi kan ta in det här med att man säger too late för raggning. Men det är inte. Men jag lyssnade på morgonpasset.
Mm.
Och då sa hon den här nya tjejen som är istället för Hanna. Ja, men hon sa så här, det var så himla roligt igår, för då satt hon på tunnelbanan på väg hem från jobbet på radion då. Och så sitter det liksom två tonårstjejer och käkar chips direkt i påsen. Och det är verkligen så här New York, ja men rebell, Harlem, jag vet inte. Det finns ju någonting skönt i det om man kan ro hem det dels för att man kanske har ett coolt utseende och dels för att man är i en viss ålder. Sen kan man ju bli skitirriterad på kids som sitter och smular och braskar, som är så här 10-åriga killar, som när våra killar var 10 liksom. Mm. Då hade man ju bara så här velat lappa till dem. Men vissa kan ju faktiskt se coola ut med en chipspåse, lite så här som att de ska börja så här toasta så här. Så då hade hon direkt gått ut och köpt en stor grillchipspåse liksom.
Mm.
Och så hade hon dragit upp det, för hon var ju skitsugen såklart. Det kan man ju verkligen bli på chips.
Mm.
Så hade hon gått omkring och käkat den där och känt sig såhär, nej, det här var inte coolt. Och så tände jag lite när jag på väg hit till podden och så bara, är jag så hungrig, så jag sprang in och köpte en fishburger på Donkeys. Och sen tog jag den och sen gick jag liksom i spärren på Sveavägen och käkade en fishburger. Då tänkte jag så här, is it too late for a fishburger? Alltså, finns det en viss ålder när man inte kan gå och göra grejer official på stan, utan man får sköta som hångla?
Ja.
Det är inte så här att jag och Mattias står och hånglar.
Nej. Det är så jävla... Alltså, mammor och pappor ska ju först inte hångla. Man vill inte se det. Och då vill man inte se andra mammor och pappor som gör det heller. Alltså, vi är ju i kategorin morsor.
Ja.
Även om vår podd heter Inte din morsa, så är det ju tyvärr så att omgivningen ser ju på oss som mamma-material. Och det, då ska du inte hålla på att slafsas.
Nej, men jag bara tänker att det är roligt att tänka så i förra
too
avsnittet.
Too old for school. Too cool for school.
Too cool for donkfish. Nej, men jag...
Shit. Det är väldigt kul att man köper en påse. Alltså, gud vad jag inte skulle kunna se cool ut med en chipspåse. Man är lite så skönt avspänd, ska vara lite så här. Jag måste tänka, vem skulle kunna, i vår ålder skulle kunna ro hem det och fortfarande se cool ut?
Josefin Kraftfor, vår kompis, skulle nästan.
Ja, hon skulle kunna göra det. Och jag tänker även på hon.
Fast det är för att hon inte vill växa upp.
Nej, men det måste ju vara någon så artig-fartig människa.
Ja.
Jag tänker också på Sophie Mörner, vet du vem det är?
Ja, ja.
Antonia Axson Jonssons dotter, som är någon slags konstnär.
Mm. Ja, det
bara för att
det är så.
Såhär, man måste liksom ha lite tattoos och lite såhär, köra på en ungdomlig stil.
Mm, typ, jag har inte ätit på hela natten för jag har målat, så nu måste jag bara moffa
bara
lite shit.
Jävla hungrig. Jag har varit också på ravefest och typ gift mig med min flickvän på såhär regnbågsfest.
För 50 år.
Ja.
Men det är lite, fast jag vet inte... Ossian, min äldsta, om han skulle gå omkring med chipspåse skulle jag tycka att det såg coolt ut. Men om din Olga eller Elon skulle gå omkring med chipspåse, då skulle jag tycka så här, men man går väl inte omkring med en chipspåse? För att de har en annan air.
En annan approach.
Ja.
Du måste vara street. Det är kanske det man måste sammanfatta det med. Det är, man måste vara street för att kunna äta så här skräpmat och se cool ut.
Mm, jag tror inte att...
Man kan ju inte vara så här preppy. Det funkar ju inte att gå och glida runt med så här Ralph Lauren-skjorta. Då känns det ju bara som att någon så här,
man dragde den där kola.
Ja, som är så här bakis. Mm. Då måste de käka så här bakischips.
Mm.
Ofräscht. Det måste vara någon som verkligen så här käkar sin middag i en chipspåse och ser cool ut.
Men jag tänker så här, nu fattar jag att du och Micke kanske inte stött och slaskat och hånglat på liksom öppet. Det kanske inte, ja, det hade varit lite, alltså, bara onödigt på grund av olika medier. Men jag kan inte känna att jag, när man var 13-14, men annars... Men fram till en viss ålder, även efter jag fick barn, så kunde jag ju hångla på fester.
Mm.
Och det har jag ju även gjort med Mattias, tror jag.
Hångel är ju någon form av lätt sex. Light sex.
Lätt, ja.
Det är lätt, ja. Men det är någon typ av förspel, kan man sammanfatta det som.
Ja, jag älskar man, ju kysses.
Det är extremt här. Man kysser varandra och man smeker varandra utan att det blir obscent. Alltså utan
precis.
På kläder, men inte på könsorganen.
Ja.
Mm. Och kysser och smek.
Jag såg den här tummen.
Och det, men det är ju roligt att de flesta som hånglar tror ju att de sköter det snyggt. Men när man själv är bara så här, ett, nykter, två, inte liksom tänd och kåt och inte har någon sån hormonpåslag i kroppen, då tycker man ju bara att det är så patetiskt med folk som hånglar, även om de är unga och sitter på en bänk. Jag satt med så här, tror att så här, de märks inte att vi är bara så här stenkåta.
Det ser liksom inget härligt ut, för att det finns inga människor som i filmens värld kysser på det sättet. Som det sen jag kommer ihåg när jag första gången såg Top Gun.
Mm.
Första med Tom Cruise. När han då liksom förförde sin äldre föreläsarkvinna. Liksom. Hur han så här... En liten slick och en liten lurerud, en liten retiret och sen så bara, det är ett kyssen from heaven måste jag säga. Och höll på länge och det var hår och klet och klet. Men jag kan liksom inte se att någon man har på med en så här slicka lite. Ja, men för Mattias höll på lite så jag började, men det tror jag för att han hade precis sett den filmen. Ja, men vadå, hur ofta håller man på med så här 6 minuter lång kyss?
Nej, det är nog förhållandevis sällan.
Och det är också lite tråkigt när man har sex när man har varit ihop ett tag, så blir det också lite mindre och mindre. Men det vägrar jag gå med på, för jag tycker så här, att ha sex utan att ha kysst varandra, det är inte riktigt min grej.
Nej.
Fast vissa slutar ju kyssa varandra med åren och tycker det är okej.
Vad beror det på alltså? Det kanske finns de som inte ens gillar att kyssas.
En tjejkompis till mig, hennes man, de kanske har kyssts 3 gånger.
Nej, men då måste det vara så att båda två inte...
Hon älskar att kyssas. Jag tror att det handlar om en intimitetsproblem. Mm-hmm. Att det är så här, att slaska runt med någon annan, det måste, man måste vara hängiven. Man måste så här, vara där hela vägen. Man måste på något sätt öppna upp. Annars blir det ju bara en sån här, som när man har bråkat.
Men har du inte en själv varit med om det då? Att man så här, har varit ihop med någon och sen så bara, man har älskat att kyssas. Och sen så vill man inte längre.
Jo, men det är helt vidrigt.
Man kan ju känna
våldtäkt,
så här, ja, men att man bara, oh, gud vad vidrigt. Men det, är bara, så... det är där man vet att kärleken är över.
Ja, jag vet.
Hur kan man då fortsätta vara ihop i 20 år till?
Nej,
då?
Men jag tror bara att liksom, med honom är det att han sa från början, jag gillar inte att kyssas.
Aha.
Ja. Men jag kom så tydligt ihåg när jag bodde i USA och såg Pretty Woman, när hon sa då, jag kan gå med på allt, men inte kyssas. Det var för intimt. Mm. Suga balle, alltså allting kunde jag göra, men just kyssen är intim, och det är den också.
Mm.
Inga jämförelser, nu blev det lite liksom som att jag jämförde sig. Ah, men en kyss är en hora, inte så. Men jag vill bara förklara att kyssen är helig. Mm. Och jag kan tycka så här, även om det går upp och ner, när jag... inte längre, som du säger, tycker om att kyssa min man, då är det över. Och jag kan också bli så här fascinerad över att man kan kyssa sin man efter så många år, och det fortfarande kan nästan få en, det kan hända ibland med Mattias att jag så här, nästan tuppar av, alltså att jag blir så här, wow,
blodigt. Du blir knäsvall.
Ja. Och så länge det är så måste jag ju stå ut med kameran. Nej, men jag älskar den där känslan att så här, ja, men det är klart att det inte liksom, sexet kanske känns samma himla stormen som första 3 månaderna. Men just kyssarna tycker jag fortfarande så här, någon gång, nu var länge... vi kysstes igår efter vi hade varit i terapi för sig. Men innan dess vet jag inte, jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Det är också en väldigt bra syndikator på hur relationen är tycker jag. Om man kysser varandra eller inte.
Mm.
Man kan, men det handlar också om en slöhet, vet
Det är det.
Pussen, ja. Lilla pussen. Men jag slinker in tungan hos alla så att det... det är bara
ges.
Något man får ta va, liksom.
Ja, men du, apropå det här med vad som passar sig eller ej, och hur man kategoriserar människor och vad vissa kommer undan med och andra inte. Hångel, som sagt, är vi lite överens om att det är aldrig trevligt. Det är bara trevligt att hålla på med hångel själv.
Mm.
Det är inte så åldersrelaterat för mig.
Jag tycker aldrig att det ser härligt ut.
Nej, jag tycker aldrig att det ser härligt ut när jag sitter liksom bredvid någon på bussen som liksom envisas med att hångla, så känner jag bara så här, gå hem. Okej, på en nattklubb, då känns det som att man inte behöver få det så upptryckt i ansiktet. Men det är när man är liksom i en helt annan värld själv som det verkligen kan bli så nästan provocerande, tycker jag. Men en annan grej som jag tänkte på. Rickard, vår klippare, han har ju gjort en liten trailer för förra veckans avsnitt, Snap Out of It, din älskade film Mångalen. Den här trailern är ju faktiskt helt sinnessjuk.
För
Nicolas Cage vräker bordet över ända, drar upp henne och tvångskysser henne. Och där gav hon efter.
Men där tyckte jag i och för sig att den där kyssen när hon gav efter blev härlig.
Ja, det blev det här. Men ändå att den föregås av... Ja. Jag undrar vad man skulle säga på Alla kvinnors hus. Om det här.
Ja. men det är så här...
Det här är typ det mest romantiska... du vet då.
Nej.
Kolla här. Du beskrev ju ingående den här scenen.
Ja.
Och jag säger bara så här, hade man gjort den här scenen idag, Svenska Filminstitutet hade nog inte godkänt ett manus som var formulerat så här i dessa MeToo-tider.
Nej, det är sant.
Men... den är ju alltså extremt våldsam på ett sätt. Jag tror inte det finns en enda film som skulle skildra det sådär. Och som av en händelse så läste jag då, för jag satt och bläddrade och försökte läsa. Jag är ju, liksom, jag är ju i någon slags... skede då i livet där jag aldrig får läsa. Och det får inte du heller. För att man har små kottar som har liksom... De har ju noll impulsstyrning och väldigt kort tidsspann på allting. Så de vill liksom göra en grej i 5 minuter. Sen vill de göra en annan grej i 5 minuter. Och så nästa. Så man hinner liksom aldrig ens tänka en klar tanke. Men han somnade med lilla kotte. Och då började jag bläddra i den här... Bodil Malmsten, som jag älskar Bodil Malmsten. Alltså hon är ju fan. Och det, när jag började läsa den så kände jag att det som är så slående och så fantastiskt med henne, det är att man får sån jävla skrivlust med henne. Ja. När man läser henne så vill man bara säga, jag vill också skriva. Det är inte att man känner att man direkt vill skriva som hon eller så. Man bara blir sugen på språk. Men då läste jag så här, det var så jävla roligt. En grå liten pall. När män blir arga på en situation, vare sig det är deras eget fel eller ödet, så sparkar de på möbler, i dörrar och väggar. Lex Nicolas Cage. När en man blir galet arg i verkligheten, i en tv-serie, på film, teater, är det möblerna som får ta det. Stolar och bord och möbler och bohag. Döda ting. Alltid är det så. Det är för att män inte har ord för sin vrede. Jag hatar den sortens förenklat könsmässiga klyschor. Men ändå, jag har aldrig sett en kvinna ge möbler stryk. Jag har i alla fall inte gjort det. Varken före eller efter mitt fall från en liten grå pall sommaren 2012. Jag ser på den lilla grå pallen. Det var inte pallens fel att jag föll. Jag har alltid varit steget före mig själv. Alltid fallit, men hittills alltid rest mig igen. Den här gången ligger jag kvar på golvet och på hela sommaren kan jag inte gå. Någon lust att sparka på möbler känner jag inte dock. Kryckorna står vid dörren, men det dröjer inte. Det dröjer innan jag törs ge mig ut. Ja. Och då började jag tänka så mycket på det här med att slå i dörrar, slå sönder saker, mens så här ilska då, som inte kommer ut i ord, att de inte kan klä vreden i ord och liksom ska slå sönder saker och så. Och jag bara kände, och Nicolas Cage gör ju det. Vi blir ju också matade av kulturen att män ska gestalta sin ilska på det viset, på något sätt. Att det är lite så det är när man blir arg. Då bara tar man och kastar iväg en stol.
Men jag har haft lite olika män. Min exman var inte sån.
Han var ju extremt avvikande.
Vi ska träffas snart och prata lite, han och jag. Nej, men han var ju så här, som att om man gjorde någonting som hade med en schablon att göra, så blev han ju djupt, djupt... ska man säga, inte sårad kanske, men liksom han mådde dåligt av fula ord, liksom tillmälen, var inte så att jag slog, men om man gjorde en liten grej, daskade till honom på armen, så kom igen nu, så går vi, så det där gjorde ont, alltså det var mycket.
Men han växte upp i en liten klick hippifierade så här proggmiljö med lite gröna vågen, där
fanns det inga sådana förebilder.
Nej, men det var väl också så här att de verkligen gjorde en grej av att barn skulle inte leka våldslekar.
Och nej, det är sant.
Jag kommer ihåg när mamma gav sin bästa kompis son en leksakspistol.
Ja.
Och hon, alltså det togs inte emot väl, om man säger så.
Det var ju ett av våra största bifar. Att jag hela tiden köpte svärd och pickade dollar. Och så jag orkar inte stå emot. Liksom. Ja, men du vet ju, de var ju galna i det. Men nu har jag två söner som aldrig ens har tittat på en pistol eller en Nerf.
De är helt ointresserade.
Helt ointresserade. Svärd och sånt där tycker de är roligt. Och liksom bilar. Och... men nej, inte liksom just pickade dollar.
Okej, okay, så exet, han kastade inga grejer.
Nej, men...
hur blev han arg då?
Han tog en spliff.
Okay. Han tryckte undan känslorna.
Ja, jag tror det.
Han bedövade dem.
Ja, så var det.
Fanns det någon underliggande vrede i honom, tror du?
Jo, men
alltså
det
där pysa ut vrede.
Jo, men det gjorde det ju. Men han kunde bli arg när han tyckte det gick för långt. Eller han kunde bli arg på barnen och sådär. Men då blev han mer lite som min pappa blev. Att han blev liksom arg när han blev rädd. Mm. Typ att det skulle hända barnen något, eller att jag liksom, det skulle hända mig något, eller att någon skulle vara dum mot oss. Mm. Då kunde han reagera med, liksom, med ilska för att han blev rädd. Men det är klart att det pös ut på många olika sätt. Men mest tror jag att han liksom tryckte undan det med olika sorters stimuli eller liksom deppiga tankar eller skrev och sådär. Men sen har jag haft män. Jag menar, Mattias kan ju liksom kasta både en och två telefoner i, liksom, och slå i väggar och hit och dit. Och om man kollar på faktiskt FNs liksom stadgar, så är det en utav 10 som anses som att vara en fysisk misshandel. Just för att man, det är en hotbild liksom.
Någon manifesterar sin galenskap på avstånd.
Precis.
Typ, om du driver det här längre så kan det här våldet...
Jo, jag vet,
fast
jag håller med om lite som du säger, att schablonbilden av liksom i tv och film och i litteratur är ju att en man liksom använder tysta döda prylar för att liksom avreagera sig på lite vad som helst. Mm. Jag tycker inte att det behöver vara så liksom dramatiska grejer som händer för att en man ska så här sparka på en dörr eller slå en vägg.
Torsten
eller...
Flink slår en bil.
Ja, men eller hur? Det är så här... Det måste manifesteras så här gör man inte, och så dunkar man till liksom. Och jag tycker att det är obehagligt, och det är också sagt att det är så här, för dig är det att du manifesterar att du så här, känner att någonting är jävligt jobbigt. Det behöver liksom absolut inte ha med mig att göra. Det har du ju aldrig liksom.
Men tycker du att det är obehagligt?
Ja, jag tycker att det är obehagligt.
Det tycker inte jag.
Ja, men jag tycker att det är obehagligt bara för att det kommer så snabbt. Mm-hmm. Det är en sån ögonblickssituation att man så här, sitter och pratar om någonting och ser precis så rinner bägaren över, då är så här, oj, vad händer nu?
Men kan du tänka dig då att det har att göra med att du har den historia du har? Att du faktiskt har varit, levt tillsammans med en person som har varit våldsam mot dig?
Ja, det tror jag att det är såklart att det har med det, eftersom jag har ett kroppsminne. Så att jag tror att jag reagerar kanske starkare, men jag har liksom andra tjejkompisar vars män har manifesterat på det här sättet som också tyckte att det varit skitobehagligt liksom. Och som har gått i terapi och pratat om det liksom i år efteråt. De har inte haft någon bakgrund med en våldsam man liksom. Så att jag vet inte, men jag tänker också så här, efter Torsten Gate så blev det ju mycket så att alla pratade om det här, du skulle hulda sig till det, stackars honom. Men så skrev faktiskt Cissi Wallin en skitbra grej på sin Insta. Hon bara, men tänk om det här skulle varit en kvinna som höll på så här i liksom i media. Hon skulle anses som galen, tokig. Hon skulle aldrig ens bli inbjuden liksom att sjunga en låt i Melodifestivalen.
Fast jag vet inte riktigt. Ja, Lena Nyman, Kerstin Thorvall, alltså nu är det så här, nu måste vi titta tillbaka på det, så Monica Zetterlund.
Fast nu lyssnar ju du bara på liksom historien.
Nej, men jag
då
tycker
behöver
det
man inte vara en perfekt.
Jag tycker det är grovt förenklat. Alltså om man nu, han har väl inte blivit så omhuldad. Det är väl inte så många som har varit så här, skam på torra land, han får inte framföra sin låt. Det är väl mer att man har gjort sig lustig över att varför han ens skulle vara med.
Men han har ju ändå under decennier geniförklarats, trots att han har liksom varit ett knarkande fuck-up.
Jo, det är klart.
Ja, men det skulle ju inte hända. Camilla Henemark kunde ju liksom inte ens...
Men hon kanske inte var lika genialisk än.
Nej, men vadå? Är Torsten Flinck genialisk?
Har du aldrig sett hans pjäser?
Jo, fast jag har aldrig sett honom när han inte varit påverkad. Så jag tycker jättesvårt för mig att vara objektiv.
Det tror jag visste, för han var ju inte påverkad när han var regissör på Dramaten.
Och varför är han inte kvar på Dramaten då?
Därför att han är ett knarkande fuck-up. Så han har ju inga jobb, så tesen faller ju. Han bor ju i en husvagn, han ligger ju ner på marken. Men sen kan man ju använda honom som en clown i media. Så där tycker jag faktiskt att Cissi har helt fel. Han är ju barskrapad och har ingen karriär, han har inget jobb kvar. Det är precis som för vilken kvinna som helst liksom, som är ett knarkare. Rent generellt så får inte knarkare, det spelar ingen roll om du är kvinna eller man, man har inget jobb om man är en heroinist i Sverige. Det kan vi vara överens om.
Ja, nu blir Torsten.
Nämn en enda manlig heroinist som har en liksom
topposition. Jag börjar bli lite konfunderad kring det där, för att ofta när man läser så här i artiklar typ i så här intressanta mansmagasin, då är det så här Mr. Chapaloo Mammy, han tog ju hårs och heroin i 29 år, men varje dag kom hans läkare och sköt in då rätt mängd. Och det här romantiserandet om att man bara tar lite rätt mängd. Nu verkar det vara en liten ny grej att man är så här, överklassen ska ta en liten bit doserad mushroom. Mm. Och då ska man frigöra då liksom, ja, men lite som att ta en liten spliff. Mm. Och då tycker jag så fort liksom några som antingen är kulturella liksom, eller har bra jobb, gör någonting, då är det inte lika hotfullt. Då är det liksom lite trend och lite tokigt.
Mm. Men jag säger väl att så här, alltså oxykodon och morfinmissbruk över världen är det alltså mest utbredda missbruket, och det föreskrivs ju oftast av läkare, alltså det är ett läkemedelsmissbruk, men det är ju exakt samma substans som heroin, men så fort du får det alltså förskrivet av en läkare så är det ju då ett fin missbruk. Michael Jackson dog av det, Prince dog av det liksom. Det är ju precis lika dödligt, men det anses väl vara lite finare liksom, för att det är under uppsyn av en läkare liksom, att,
men finns det så jävla mycket oetiska läkare som skriver ut det? För jag tycker att det verkar vara, när man läser nu så här, piller trillar marknaden, så är det liksom helt enormt hur många människor som äter liksom någon form av piller som ska få dem att inom citationstecken må bättre. Men det verkar vara så otroligt beroendeframkallande. Det verkar vara så här, skörda så otroligt många av. Jag tycker det pratas extremt lite om så här, pillertrillarnas liv.
Mm, det gör väl. Men det är klart att det är som en gråzon. Men det är en av de främsta dödsorsakerna. Så är det ju narkotikadödlighet. Men framförallt av läkemedelsfeldoseringar och sådär.
Ja.
Det är ju helt fruktansvärt, men det är ju det. En så här, dold stor dödsorsak. Framförallt hos medelålders och unga. Men absolut, finns ett extremt utbrett läkemedelsmissbruk som ju då är ett narkotikasmissbruk egentligen. Både av benzodiazepiner men opioider framförallt. Lugnande och smärtstillande.
Jag läste häromdagen också att enligt någon ny undersökning så vill 20% av svenska män och kvinnor inte bo tillsammans eller nära eller jobba med någon med psykisk ohälsa.
Mm.
Som att det skulle smitta. Och då tänker jag så här, okej, det är var femte, som vi sitter här nu 25 personer, då vill fem personer, om jag nu skulle må dåligt, då vill inte de jobba med mig.
Nej.
Och då tänker jag så här, det rimmar ju liksom fel med statistiken, eftersom nästan alla kvinnor någon gång är deprimerade. Då tänker jag så här, sådana uttalanden blir ännu mer stigmatiserande och skapar då att man håller käften ännu mer.
Jag tror inte att det är så här, när man sitter med en sån där enkät framför sig och så ska man svara så här, skulle du vilja bo med någon som har psykisk ohälsa? Om man skulle vara helt ärlig så skulle man inte, alltså man sitter ju inte där på sin kammare ensam och har en liten ängel på sin axel som säger till dig att vara god. Jag tror att man skulle få ett helt annat svarsutfall om man satt flera i samma rum. För då vill ju alla framstå som så jävla goda och PK. Och bara, men gud, jag kan absolut tänka mig att bo med både liksom knarkare och alla möjliga psyksjuka människor. Men när man sitter där så bara, nej, jag vill bara fullt friska människor som är precis som jag själv typ.
Mm.
Så att det inte blir en massa trubbel. Högpresterande, perfekta, snygga, smala.
Men när man ser det så där på print så låter det så hårt så här. Vi kan bara ha perfekta människor i det här samhället. Men samtidigt så är det så här, det vet ju både du och jag som har jobbat med det här, att leva tillsammans med någon som mår dåligt allt för lång tid, det smittar ju av sig liksom.
Ja, men apropå så här, psykisk ohälsa smittar, man kan tro det, men faktum är att det gör det ju faktiskt lite grann.
Ja, gud ja.
Medberoende är ju ett faktum.
Ja.
Och det vet ju både du och jag. Men därifrån till att ens grannes då eventuella psykiska ohälsa skulle smitta. Alltså det vill inte
vi
riktigt...
flyttar alltså. Vi flyttar.
Kan inte bo inom en radie av 500 meter. Jag kan inte ha psyksjuka kring mig.
Men jag tänker
jag brukar också tänka så här. Ja, men vadå, vem... Tänk dig själv om du var vd för ett företag och anställde. Sen kan man ju tycka att det är extremt oetiskt och omänskligt. Och inte det vill jag anställa någon som har liksom en psykisk ohälsa utbredd. Men
vad fan, jag menar, gränsen då?
Ja, och vem,
jag är lite alltså deppig helt... ibland.
Ja.
Jag inte anställa mig då? Nej, men jag fattar.
Hur
nej, men
liksom, jag menar?
Det är så svårt med den där liksom, graden av psykisk ohälsa liksom, vad som... Men jag var ju på Årets Svensk och då var det ju en läkare som fick liksom, ja, men som årets så här, medicinare typ. Och han var så här, men gud, jag har jobbat med det 40 år. Jag tycker inte att det känns som att ungdomar och barn mår sämre. Det är bara att det finns sätt att fråga på nu. Det är inte liksom omvärlden. Barn och ungdomar har alltid mått dåligt. Men det är bara att nu så kan de uttrycka det. Det kunde de inte för 40 år sedan på samma sätt. Det fanns inte liksom BUP. Det fanns inte Prima. Det fanns inte Mind. Alltså allt det här offentliga fanns inte. Mm. Så då fick man ju ännu mer må tyst liksom. Eller må dåligt i tystnaden. Och det har ju du och jag pratat om att säga. Fortfarande så har ju psykisk hälsa så jävla låg liksom status. Inga läkare. Inga sjukhus. Ingen vill jobba med det. För att man vill liksom inte... Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Det finns ingen så här, finns inga bra beforskade liksom, statistik på samma sätt som det gör med liksom, vanlig läkarvård. Och då tänker jag så här, när min mamma blev sjuk bara för nej, men hon blev sjuk ungefär för 25 år sedan. Och då var det, tycker jag, om man jämför idag, en helt annan stigmatisering kring cancer.
Mm.
Ja, hon liksom, hon ville inte prata om det och det var fult, det var lite så här, det är kräftan och inte Gud kan smitta sig som man sa förr i tiden, att det var Guds straff och sådär. Men nu när det har blivit så otroligt mycket medicin och så många mer överlever, då har det blivit lite mer av en liksom vilken sjukdom som helst.
Mm.
Och det är det som jag tror att liksom det psykiska alltid kommer brottas med. Det är inte vilka sjukdomar som helst. Det är ett mishmash av allt liksom.
Ja, men framförallt tror jag att det kanske kommer förändras när man kan börja mäta och liksom ta prover på vad till exempel bipolär sjukdom är. Mm. Nu är det ju bara en symptombild som ligger till grund för en diagnos. Du tar inget prov och ser att någon har liksom en förändrad hjärna eller så.
Välkommen och det är väl det... synpodden.
Ja, men det är ju luriga diagnoser. Och så var det ju med de flesta. Det gick ju inte ens så ultraljud. Alltså det är, både röntgen och ultraljud är ju förhållandevis ganska nytt.
Mm.
MR-röntgen och det man kan göra nu. Liksom. För 20 år sedan så kunde man inte alls göra samma typer av diagnostik och prover och sånt. Så det är klart att det går framåt hela tiden och det förändrar ju synen säkert på olika diagnoser. Det är jävligt spännande, men framförallt så är det ju väldigt spännande hur vi lägger in värderingar i olika diagnoser. Att man liksom, att det finns fina och fula sjukdomar och att det är, som sagt, vi är väldigt rädda för personer med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom och tänker att så här, fy fan, de kommer ställa till det för mig.
Men jag menar, gör de också.
De gör ju det. Men jag menar, det kan ju å andra sidan normala människor också ställa till det. Det räcker ju med att man har väldigt diametralt olika syn på typ hur sop ska hanteras för att man ska bli galen, och det behöver man inte vara sinnessjuk för att liksom tycka.
Men jag tänkte, jag läste så här, Therese Lindqvist, heter hon det? YouTubern.
Therese Lindgren.
Ja, Lindgren. Hur hon fick så här, panikångestattacker och inte gick ut, alltså utanför dörren på 9 månader.
Mm.
Då tänker jag så här, det där pågår i vårt samhälle hela tiden, att folk mår så dåligt att de inte kan gå upp ur sängen eller gå utanför dörren.
Mm.
Och ja, det beror såklart på massa olika grejer. Och jag känner mig väldigt så här bondmoraaktig. Jag liksom, det är väldigt intressant det där, vad som händer i hjärnan. För att jag har svårt att se att jag skulle vakna en morgon och säga så här, nej, nu stannar jag här. Och på liksom, men jag tycker ändå att det är fint att människor så här klarar av det. Jag läste om en annan tjej, hon hade mått så himla dåligt så att hon hade inte gått ut på ett år, och sen så för att klara av liksom dagen från minut till minut så hade hon gjort samma sak varje dag. Mm. Ätit samma paj med potatis och grönsaker, och sen så efter ett år så var det liksom, ja, då klarade hon liksom av sitt liv igen.
Men det som är fascinerande mest av allt tycker jag, det är att människor har generellt så dålig koll. Och för att knyta ihop säcken här med det, min spaning här med så här, män och våld, slå sönder döda ting och slå sönder möbler. Och jag är ju då inte som Bodil Malmsten. Jag har också slagit sönder en annan pryl i mina dagar.
Mm. Vad?
Ja, det kan ha varit liksom riva sönder en skjorta eller kasta en kaffekopp, langa någonting i vredesmod liksom. Det får mig att känna då när jag gör det, det är ju någon form av manlig vrede. Mm-hmm. Alltså att man tar sig an en genusvrede helt enkelt. Ha. Att man tar över den. Man liksom, ja. Förstår vad jag menar? Och så här, aha, men vad då ska du slänga stol? Nej, men det kan jag också göra. Ja, jag så att liksom ska vi köra det spelet? Och jag till skillnad från dig blir ju inte dugg rädd om Micke till exempel langar en kaffekopp upp i taket.
Inte, det känns ingenting.
Nej, och det är samma, jag tror att det, nu ska jag dra en anekdot. Jag håller på med hästar.
Jo, tack.
Jo, tack. Och vi brukar ju säga så här, det första man tränar in hos en häst är att man ska hålla...
De ska
kasta koppar. Nej, men de ska hålla sig på, det här är mitt space, en meter från mig. Bortanför den bubblan, där kan du liksom göra dina uttryck. Där kan du uttrycka om det är något som känns jobbigt, om du är frustrerad, om det är något du inte förstår, om du blir förbannad på situationen. Men kom inte innanför här.
Jaha, det är skitbra att använda på människor.
Och det är jävligt bra att använda på människor. Och så känner jag, om någon respekterar bubblan, då har jag inget problem med att de far runt, ligger i en liten hög och skriker, mina barn till exempel, när de har haft något vredesutbrott. Vissa är ju det, så här, vissa föräldrar kör ju undvikande och bara, nej men vi kan inte, kan du ge den här presenten någon annanstans, för att annars kommer han eller hon bli helt galen och lägga sin hög, och det vill jag bara undvika till varje pris. Att man så här, jobbar runt problemet väldigt mycket och anpassar sig för att det inte ska dyka upp. Problemet är det att barnet behöver lära känna den där känslan. Så jag tycker inte att det är så farligt med människor som visar stora känslor, så att säga. Bara de respekterar min bubbla. Jag vet inte, och jag har inte varit med om att nyktra människor har disrespekterat min bubbla. Däremot onyktra, påtända människor skiter ju fullständigt i bubblan. Och jag vill inte ha en onykter, påtänd person som blir våldsam. Nej. Men en liksom... Förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar,
där.
Fattar.
Ja, men jag har ju jobbat jättemycket i äldreomsorg, jag har jobbat mycket på demensboende, människor som verkligen har problem med sitt humör eller med sin frustration och sin ilska, och sett mycket sådana stora yviga uttryck och är inte rädd för det. Men jag kan förstå att andra kan bli det, men jag blir inte det i alla fall. Vi vill inte göra några utav er förvirrade, besvikna eller, ja, vad ska man säga, föra bakom ljuset. Detta är ett sponsrat inlägg, ett inslag i podden. Icke desto mindre är vi väldigt stolta över att vara sponsrade av just Mathem.
Ja, det har vi tjatat ett hål huvudet på er, att det har förändrat våra liv, men det gör det. Dels ekonomiskt, dels för att man slipper bråka med sin karlslok eller med sina barn, och dels för att det är så himla härligt, tycker jag. Mm. Det är lite som att man, om man nu inte får någon present av sin karlslok, så får man där Mathem varje vecka när det kommer, så har man kanske glömt lite vad man har beställt, och det är blommor och presenter och väldigt bra råvaror.
Mm.
Och nu har vi skrivit en bok som heter Söndagsmiddag med Ann och Sanna, Riddarna runt det operfekta bordet, och i helgen så ska vi ha gästspel på Åregården.
Ja.
Och då ska vi laga, har jag bestämt, mormor Esters älggryta och hennes frozen cheesecake.
Det är helt fantastiskt. Min mormor Ester kom ju från Åre, och hon hade sitt första jobb på Åregården som vi nu ska gästa. Och det känns ju helt... Hon jobbade som servitris där och köksa, och det här var ju... Liksom på turismens begynnelse på det glada 20-talet, 30-talet.
Mm.
Och nu är vi tillbaka där, och det ska bli så jäkla fint att få laga hennes mat. Och den kommer serveras i deras restaurang Capo. Helt, ja, det ska bli skitfint faktiskt. Och det som är härligt också, att Mathem, de har en hel receptbank, en hel sida som de har ägnat vår kokbok, där de delar massor av recepten. Och så kan man ju såklart handla då alla ingredienserna till våra söndagsmiddagar, eller flera utav våra söndagsmiddagar. Flygande Jakob bland annat, Fyra nyanser av brunt. Du skrev ett kapitel som handlar om våra pappor och 70-talet och när liksom den konserverade frukten gjorde entré i allas våra liv och hottade upp olika typer av anrättningar. Mm. Det är en vattendelare, Flygande Jakob.
Det är en väldigt vattendelare.
Vissa älskar en, andra hatar en. Fruktig mat generellt är vattendelare.
Den är väldigt beklickad i alla fall.
Ja, det är den. Mm. Den mest klickade receptet. Hörrni, gå in på Mathem Om ni handlar nu för över 700 kronor så får ni 100 kronor i rabatt med koden söndag.
Precis, och där finns även en väldigt god linsgryta som precis har lagts ut med både bild och recept.
Så linsgratäng om jag får be.
Jag ber om ursäkt, den är väldigt god.
Ja. Mathem.se, gå in och handla. Söndag är koden och då får ni 100 kronor i rabatt.
Och låt det ta lite tid nu på söndag. Laga den här älgsteken och ät med oss. Då kan vi tänka på varandra med lite kärlek, det blir fint. Tack Mathem för att ni sponsrar oss. Men jag tänker, jag kollar på den här nya svenska serien Kalifat.
Ja.
Ja. Och den har ju blivit liksom både hyllad och kritiserad och en supersuccé. Just för att ja, men kritikerna tycker att man det är liksom en schablonbild av muslimer.
Mm.
Att ja, men de är galna, de är fanatiska. Det var som någon kritiker skrev så här: det finns aldrig någon som gör något vanligt. Gå till affären, liksom, sitta och snacka lite. Utan det är antingen eller. Liksom.
Mm.
Men jag tänkte just för dig. I det första avsnittet så får ju tjejen som spelar huvudrollen. Hans killar, då han är där och IS-krigare. Hans killkompisar har under någon sån här tillställning mellan 10 män som bestämmer sig för att de ska göra någonting dumt så här. På så här, hon är snygg din tjej, hon är söt eller så här, lite så här, she's a hoe under liksom, som allt är enligt då i den här religionen i den här tv-serien, så jag lägger inte in några värderingar. Så kommer han hem och bara, då är han skitsur och liksom, hon försvarar sig, de har en liten bebis och sen så klappar han till henne liksom. Och då är ju hon från Sverige och instängd i det här landet, och då tänker jag så här, i Sverige så kan man i alla fall liksom gå därifrån. Och ändå är det så många som inte gör det liksom. Och jag tänker också den nya som kom då, statistiken om freeze. När man blir våldtagen, att så här 70% eller var 80% bara liksom ligger helt stilla. Istället för att så här slåss för sitt liv. För kroppen säger så här, om du stänger av så har du en chans att överleva. Men om du inte gör det, men det är ju samma tillvägagångssätt som när man träffar en björn. Så tänker
inlärd
man så här,
hjälplöshet.
Ja, precis. Att man så här, lubba hjärnet. Men gör inte det, för då blir du, sätter igång en instinkt. Liksom. Mm. Men har du sett serien?
Nej, jag har inte det. Olga har sett den och hon tycker att det är en extremt, hon tycker det är helt sjukt att SVT har kunnat få pumpa ut liksom den här schablonbilden av islam på det här sättet. Men samtidigt får man ju inte glömma att det är en spel, alltså det är en dramaprodukt.
Ja, precis.
Liksom, så att
ja.
Absolut, man har väl ingen skyldighet att liksom moralisera eller försöka bilda, ja förstår du, folkbilda.
Det skulle vara svårt
alltid,
att göra liksom någonting överhuvudtaget då.
Ja, jävligt svårt, om man inte ens i drama då får. Ja, jag läste också om den här mexikanska boken som Oprah Winfrey tog upp i sin bokklubb. Ja, då har vi följt det caset. Då känner jag också.
Berätta lite kort.
Oprah Winfrey lyfter upp en bok i sin bokklubb och alla vet ju det, att om hon gör det då kommer det här bli en bestseller över hela världen. Författarna som plockas ut och titlarna, de säljer slut liksom. De får trycka upp och det säljs i miljontals exemplar.
Det är faktiskt helt sjukt. Det är som kan vinna högsta vinst. Ja. Eller Triss.
Och då håsar Oprah Winfrey en roman som handlar om en mexikansk kvinna. Och hennes umbäranden egentligen. Och den hyllas unisont av hennes bokklubb då. Problemet är att den här romanen är skriven av en vit medelålders amerikansk kvinna, tror jag. Hon vet inte om hon är amerikansk, men hon är i alla fall vit. Så hon har ingen erfarenhet av hur det är att vara mexikanska i Mexiko. Och vara utsatt på det sättet som mexikanska kvinnor är. Och då följer ju en folkstorm. Folk hatar Oprah Winfrey, folk hatar den här författaren. Hur kan hon liksom ta sig rätten att skriva någon annans erfarenheter och så vidare? Och det folk verkar helt ha glömt bort, det är en roman. Det är för fan en dramatisering. Det är helt rubbat tycker jag. Det är liksom som att, där kände jag lite grann när man skulle gå in och censurera i Astrid Lindgrens titlar där hon använder N-ordet och liksom man skulle ta bort dem från stadsbibliotekets bibliotek och kulturell, ja men liksom, det var ju bara sånt ramaskri kring det där, och jag, ja, kulturell appropriering, man får inte, och det var det hon anklagades för, den här författaren.
Jo, och sen var det Selma Hayek som hade lagt ut den så här, gud, den här boken är skitbra.
Och sen, hon fick ju liksom sån jävla shitstorm på
men
henne.
Men jag bara kände så här, om hon nu tyckte att den var bra och det är en roman, vilket är, det är inte liksom, den här författaren har inte på något sätt så här, försökt få någon att tro att hon så här, det här är självupplevt, utan hon har skrivit precis som att jag skulle kunna skriva om hur det är liksom, ja, och vara en spanjor i, under inkvisationen. Alltså så här, det är ju fritt för författaren och konstnären att tolka vad man än tycker om det. Och det här har ju varit mycket snack kring efter min tur. Men Selma Hayek fick liksom göra en sån pudel.
Mm.
Och så här, jag hade inte ens läst boken. Och det blir lite så här, men kom igen nu. Mm. Jag tänker så här, en sån shitstorm tänker jag att man ändå kan klara och säga så här, men jag tyckte det.
Mm.
Men under MeToo så gick ju inte det.
Nej, men det verkar vara så här generellt för hela vårt så här debattklimat nu, att man har svårt att skilja på äpplen och päron, och man har svårt att alltså låta människor för att ha diametralt olika åsikter. Att man, jag kan respektera att man tycker att det är kulturell appropriering och att det är skitirriterande att det inte finns mexikanska kvinnor som får bli utgivna på samma sätt. Men jag menar, kom igen, samtidigt så här, Oprah Winfrey, hur många svarta författare har inte hon lyft? Alltså genom sitt, hon är en av världens största mediamoguler, och hon har verkligen, verkligen så här, fått vinden att vända. Och hon har plockat ut den här boken för att den troligtvis håller hög verkshöjd och är liksom alltså, kom igen.
Men man måste vara felfri, och det går inte.
Det funkar ju liksom inte så.
Nej.
Det är väldigt
tråkigt. Vi måste läsa
tråkigt.
Den här boken.
Ja, men det måste vi. Mm. Vi gör det. Vi återkommer i frågan, tycker jag.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Måste jag hem snart och packa, eller?
Ja, men jag är en surprise idag.
Har du?
Ja, en allertans dagpresent.
Ska vi gifta oss? I Åre.
Du ska få en t-shirt av mig.
Ja! Vilken fin. Jag har alltså fått en liten tisha av Sanna. Men det var det som jag var min spaning också.
Ja.
Att så här, det här uttrycket att...
Knulla går fort, älska tar tid.
Men så har jag tänkt på det lite grann. Det var någon som frågade mig om hur, liksom, ja, hur är det med sexlivet där? Ligger ni då? Liksom lite så här omöta fråga. Jag var så här, ja, skulle man skämta bort det? Jo, men det gör jag faktiskt fortfarande. Det blir ju nå 30 sekunder eller 2-3 minuter både här och där. Och då tänker jag så här att det som du och jag har pratat om, att vi kanske inte är några superförespelsmänniskor, vi kanske inte heller vill ligga och hålla på i timmar. Vi kanske inte är så romantiska som vi ville vara. Eller ja, men det som vi pratar om, så här, ja, det, kanske man kan bara erkänna att man inte har något behov av att ligga och så här fila i 2,5 timmar, utan så här, nu kör vi lite och det är mysigt och det,
alltså. Men jag tror att det handlar mycket om att vi är fysiska personer. Jag tror inte vi har så mycket hjärnsex. Jag tror att vissa måste ju liksom använda hjärnan för att kunna ha sex.
Ja, men så alltså, var mitt ex lite. Jag lurer på honom nu. Att det var så här, jag bara, okej, vi kan bara ligga lite. Han bara, det kan inte jag nu. Vi är inte nära varandra. Jag bara,
men då känns det mer som att den är känslomässigt engagerad. Jag tänker mer att någon som måste bygga upp olika idéer och fantasier och det ska vara si och det ska vara så. Och man ska ha visuella intryck och man måste liksom ha... Aha, det måste vara så jävla många saker som ska stämma för att ha sex och bygga upp och liksom...
Jag vet,
dramaturgiska bågar. Liksom olika... olika bland annat, jag tycker det är väldigt fascinerande. Följer du Apan satt i granen?
Ja.
Mm. Ja, men vi har ju pratat om henne förut, Apan satt i granen, som nu har träffat en kille som gillar swingersklubbar. Hon har ju i alla fall inte vittnat om att hon har haft det här intresset tidigare i sina sociala medier. Utan det känns som om, nu vet inte jag om det här stämmer, som att han har fått in henne på det här spåret. Mm. Det kan vara tvärtom, men jag upplever det så här i alla fall. Där har ju personer som måste ha sex med hjärnan, tänker jag.
Ja, jag fattar.
Det ska planeras och det ska hållas på att inhandlas outfits. Man ska liksom sätta sig i kalendrar, synka och gå iväg på de här festerna och greja.
Alltså, men jag fattar.
Det är
jävla
mycket krångel, det tar tid. Det är, liksom...
men det är någonting som ska byggas upp. Och så här, en tjejkompis med hennes kille var tvungen att köpa dyra, dyra underkläder och såna här stay-ups. Så han var tvungen att ha liksom som en så här... kan man säga en läkares precision, typ som att han skulle så här operera henne så här varje gång, så sätta på de här dyra, dra upp dem underkläderna och sen så liksom när han hade byggt upp någon form av så här fetisch, då kunde han ligga. Och liksom, okej, det kan man göra någon gång då, men ibland kanske man har varit på middag och tagit ett glas vin, eller ibland kanske det var då man är lite trött och alltid varit tvungen att vara på det här sättet.
Mm.
Och jag har ju några andra tjejkompisar och killkompisar som är, eller faktiskt bara tjejkompisar, som gillar swinging. Och jag måste säga, det verkar faktiskt liksom, det verkar verkligen vara både killar och tjejer faktiskt. Till skillnad mot granen, så att Apan satt i granen, så är det så här, det verkar vara någonting som både killar och tjejer verkligen går igång på.
När, för att jag tänker så här, när har de tid, de här människorna?
De har det hemma hos sig.
De har swingersfester hemma hos sig. Vilka är det här? Vad fan är det, kompisar?
Ska få följa med. Nej, men då har de liksom som klubbar hemma.
Hemma hos klubbar?
Precis.
Okej. Men jag menar, har de vuxna barn?
Ja,
men det är det jag menar. Mm. Vi har ju inte tid att använda våra hjärnor.
Men jag har även tjejkompisar som har det, som då liksom har med andra par som de åker och har helger med.
Aha.
Som de då har träffat på nätet, som de träffar för första gången. Och jag säger, men gud, det kan ju inte lira varje gång liksom. Och det gör det inte heller, och då får man lägga ner.
Nej, för fan vad jobbigt. Och liksom avvisa några. Fast man har liksom bestämt värsta, och dyrt, tänker jag.
Men jag också tänker på sån liksom lottorad, typ så här, okej, då kanske jag gillar killen skitmycket, och så kanske Mattis då, vi säger att jag och Mattis skulle göra, då kanske han inte alls går igång på tjejen. Jag bara, men jag och Leffe går iväg till hytten.
Men liksom, du får ta nästa gång, då har du ämne upp på mig.
Då åker vi hem till barn.
Gud, jobb. Nej, men jag tror att jag...
Jag är nog en riktigt dålig swing.
Jag har ju varit med mitt ex. Vi var ju på Raymond och Maria. Det var en swingersklubb.
Men
av den dekiga sorten. Riktigt dekiga sorten. Och, alltså, då var ju jag förhållandevis ung i alla fall. Verkligen. Alltså 20 plus, och han var ju 30 liksom. Men klientelet på Raymond och Maria, ska jag säga, var 45 och uppåt. Så dels var det liksom en chock att få se så här riktiga kroppar i rörelse i sexsammanhang. Bara det är man ju så här, man är helt ovan vid det.
Ja,
det är
ja.
Så absurt. Det enda man har sett är ju så här, det är porrfilms sammanhang. Det är ju unga, vältränade människor med liksom, typ opererade könsorgan, alternativt kastade efter storlek då.
Och rakade mutilonisar.
Ja, så bara det blir en chock. Det är som att gå på Medborgarplatsen simhall. Och nu är den stängd för renovering. Men liksom där, fast alla bara börjar ha sex.
Ja. Det blir lite för autentiskt, socialrealistiskt.
Ja, socialrealistiskt. Det var mer som en så här Roy Andersson-film. Ja.
Eller 70-tals på film.
Ja, nej, inte ens det. För de var ju ändå unga. Här är det liksom...
Jag fattar.
Det var i alla fall... Det krävdes tid att vänja sig, tror jag.
Men tror du att du nu skulle tycka att det var lika...
Men jag tror inte jag går igång på den typen av, alltså att exponeras för andra som har sex. Och, alltså nej, då skulle jag vilja vara på den typen av klubbar. Vi lever ju ändå i ett samhälle som är väldigt liksom sexual, vad ska man säga? Alltså det är
vänligt.
Sexualvänligt. Uh-huh. Det får man ändå lov att säga att både vårt land och vårt samhälle är.
Jo.
Vi håller inte på att moralisera kring sex. Det är liksom hej vilt fritt fram och hålla på med swinging och grejer utan att folk höjer på ögonbrynen. Så, länge. Uh-huh. Så att vi har ett smörgåsbord framför oss och skulle man vilja så skulle man väl göra det, tänker jag.
Men jag tänker så här,
har du några dolda luftar som du känner att du kommer att explodera?
Jag körde loss med dem, tycker jag, där i 20-25 års ålder. Men jag vet inte heller riktigt vad som är hönan och vad som är ägget. För jag tänker att det liksom, om överklassen ska göra liksom samma sak, svinga loss, så sker ju det inom stängda dörrar eller på liksom lyxklubbar och liknande. Jag kan inte tycka att det finns någonting liberaliserande och liksom något... solidariskt i att vem som helst kan jucka med vem som helst. Sen är inte det min grej. Och jag vet inte om det handlar om svartsjuk eller att jag vill liksom, jag tycker att det är härligt det där mun mot mun, ånga den jag älskar. Jag tycker det liksom, sen har jag ju testat och det gick väl inte jättebra, det gjorde inte. Men någon gång jag testat
när jag var du testat swinging club?
Nej, men jag testat att vara med liksom två tjejer och en kille och två killar och två tjejer.
Ja.
Vi har bytt lite hit och ditan. Och jag har aldrig testat att ha två killar till exempel. Det är alltid
ensam
varit könsnormativ. Så här, killen har en dröm, två tjejer. Sen liksom, så det kanske jag tyckte vore, det kanske är härligt.
Kanske det, det är det är life goals. På din bucketlista.
Ja, fast nu när jag tänker på det så gick jag nästan igång lite.
Ja.
Men igår fick vi då, apropå det här att man ska så här, klä sig sexigt och att det här låter så himla, tycker jag också, gammeldags och känns liksom klassificerat. Men ja, på mig kan man ändå se på min kropp och min behåring och lite hit och dit hur mitt sexliv är just nu.
Mm.
Och liksom, ja, jag är inte stolt över det. Det kanske inte är feministiskt hit och dit. Men det är som idag jag bastade. Det är liksom trollemor som muffehår. Och det är liksom skägg under armarna och skäggiga ben. Och liksom, ja men lite degigt. Alltså det är ingenting som jag har reflekterat över förrän jag står i det där motsägelsefulla, hårt kränkande ljuset. Då är det så här, oj, wow. Det har liksom varit fullt upp med annat. Och det är väl också någonting kanske lite under småbarnsåren liksom. Och då tänker jag, så här, och så sa jag igår kväll, så här, men gud, nu måste jag verkligen så här, köpa lite nya underkläder. Och då tänkte jag, vi har ändå varit tillsammans i 7 år, jag och Mattias, och vi har aldrig pratat om vad jag gillar för underkläder eller han. Så jag var så här, ja förresten, vad tycker du är fint? Jag tycker svart är fint. Ja, jag vet. Och sen var det ingen mer med det.
Är du 12 år gammal eller?
Ja, tydligen tänkte jag, men gud, jag har förlorat det. Jag har blivit gammal men gått tillbaka till den jävla liksom preteen med så här sex. Så nu kände jag att nu måste jag liksom, nu får vi dra på en resa.
Nu måste
vi höja ribban. Nu blir det liksom gummi.
Hjärnan.
Jag måste gå och köpa en, det ska jag göra till nästa gång. Jag ska gå och köpa en sjuksköterskedräkt. Ja, eller vad ska jag... Och vet du, och de här nya sexdildoserna som tydligen är som en boll upp till och sen, alltså de ser inte ut som kukar.
Nej, det har jag hört också. Att de ska vara något helt i häst.
Okej, då säger vi det. Ha det så bra. Nej, för att avsluta och försöka knyta ihop säcken, nu ringer Anita Clemens så tror att vi inte ska komma på hennes
kickoff.
Då fick jag en inbjudan på Facebook hemdagen.
Till.
Den var ju privat och liksom stängda rummen. Så bara, hej XX, som min tjejkompis och hennes svingande man. Vi tänkte åka på kryssning. Jag kan inte säga för liksom detaljerat, men vi tänker åka på kryssning nästa helg och vi är lite värdar och vi rinner för att vi har liksom bokat det här och det här, vi åker det och det datumet, men vi skulle vara jätteglada om ni ville följa med. Kram XX. Och så tänkte jag så här, så tänkte jag inte på, jag bara, men gud vad gulligt, för hon brukar inte ta så många initiativ liksom när det gäller att hitta på grejer och sådär, utan hon är så här, världens finaste slöfock liksom. Och sen dagen efter tänkte jag så här, jaha, att det var liksom lite då beslöjat att, att så här, vi som bjuder in, det kan det bli både hängelianen och...
Tror du det?
Ja, men varför skulle de två bjuda in Mattis och mig helt plötsligt och ett gäng andra par på en kryssning? What stays in? Latos. Eller Tinky. Vad åker de till? Så nu kände jag så här...
De vill, men det är helt bizarrt. Att också så här bjuda in på kryssning. Alltså Finland-Sverige. Gud vad knäppt.
Okej, nu har jag sagt att jag dör. Ja, det finns inte så många båtar. Det är inte så att de har en jåt.
Nej.
Så att vi får väl se.
Här kan det dyka upp saker.
Samtidigt är det så otroligt att det är så kittlande.
Vad är det som är ofta, så spännande med det?
Men det är bara liksom så här att någon har släppt taget om det religiösa, kristna, normativa. Att så här, Gud, skit i Gud. Vad fan, vi lever kanske 60 år, som alltså 25 år så är vi snygga. Så skit i det nu, här får alla vara med. Och de är inga så här...
Fast jag, liksom, jag måste säga så här. De jag känner, nu är det... ska vara helt ärlig, 1, 2, 3 par som har då testat swinging, alltså att vara på olika typer av swingersfester och byta partners, alternativt ta in tredje part för att någon
är uttråkad.
Ja,
för det är väl det handlar om.
Ja, men framförallt så i alla de fallen så har det varit dels killen som har varit drivande i det. Och tjejen har gått med på det och tänkt att jag ska vara en skön, liberal brutta här. Och sen så tar det alltid slut. Jag känner inga som har varit ihop i så här 20 år och bara, nej, men vi började med, det är swingingen som har hållit vårt äktenskap flytande. Jag skulle så gärna vilja träffa en happy swinger. Så är ni alltså så här långvarig swinger? För jag vet, de som precis börjar med det, de är alltid så här, gud det är så kul, det är så spännande, det är så roligt. Så här. Och sen händer det alltid något shit. Det är någon som liksom blir lite förtjust i någon eller kär i någon. Eller så jag tänker så här, ni som lyssnar nu. Om det är någon där ute i stugorna som bara, jag är en happy swinger, eller vi, jag och min karaslok.
Liksom. Och det har inte varit,
och vi har varit i 25 år, och det är typ jag, kvinnan som är drivande, och det har bara tillfört liksom ett djup till vår relation. Hör av er. Jag är på riktigt sjukt nyfiken.
Men jag tänker att ändå måste vara en jävligt lockande värld om man lyckas. Man kan säga vara kåt med sin partner, man kan liksom leva livet, man kan träffa massa andra par samtidigt som man har svennebanan. Man har Svennes banan, men även... Jag har så många rubriker för avsnittet. Men som avslutning så handlar det i alla fall om att min kompis och hennes man eller pojkvän som bjöd in till det här, de träffades på en swingersklubb där hon var kvällen som har trona.
Nej.
Som hade bjudit in. Så att hon liksom föll för honom, för att hon tyckte så här, men han verkar samma livssyn som jag har liksom. Mm. För nu hade hon innan kört sig på sajter och blivit så här
dominatrix.
Precis, och tvärtom. Så här. Och när hon berättar vissa historier som när jag är så här, nu får du inte sucki-sucki, nu har du lite. Alltså så här, sådana som liksom gör som vilken konstform som helst, då kan jag ändå förstå att det är upphetsande. Så här, nej, det får inte komma, här väntar vi lite så här. Men målar upp och matrix och matron hit och dit. Det är inte så att jag inte förstår att det kan vara upphetsande, men det är lite som Magnus Ugglas liksom säger så här, jag dansar aldrig nykter. Jag skulle ha svårt att gå i alla fall liksom idag och så här, gå ut på en klubb nu och gå och lägga mig med Leffe Lotheden på en så här smutsig madrass och bara...
Jo, tack. svårt. Alltså jag kan faktiskt inte tänka mig någonting svårare. Herregud. Du måste kräva sån otrolig liksom
inlevelse.
Ett ja, inlevelse, hopp i huvudet liksom. Man så här kuggar i något jävla hjul som
freeze,
man aldrig
mamma.
Gör. Man bara freeze, det enda sättet att uthärda det. Åh oh, gud.
Nej, men jag till året. Jag ska inte få avsluta nu här, för det här blir tydligen väldigt upphetsande för oss alla.
Ja, men det är ändå roligt att se att våra avsnitt nästan alltid glider in på sex på något sätt.
Men det har inte gjort innan förrän vi började
ny. Nej, under hela våren 2020 så har vi alltid gått in på sex. Allt ifrån att vi ska skaffa Tinder-konton till... Alltså, vi kanske är extremt sexuellt frustrerade.
Ja, det måste vara på det.
Nej, men ja, det kanske är det. Men det är någonting med småbarnsår också. Vi måste resonera kring det. Sen kan det handla om att vi är... Jag har också hört att... Vi är ju i en ålder, liksom för klimakteriell ålder. Och nej. Där... nej, men... Där vi kommer bli som... Vår kåthet kommer att pika. Nej. Det gör man när man... Alltså precis. Ja, men det är som att hela kroppen säger åt en att så här, det är sista chansen, nu kör du.
Okej, då kör vi.
Ja, då kör
vi. Vi hakar på. Ja, XX. Vi kommer. Vi åker med på båten. Jag och Sannis.
Sexkryssning. Med Anna och Sanna.
Det är där vi kommer känna våra big bugs.
Ja.
Tack för att ni lyssnar. Och glöm inte att DM om ni är happy swingers.
Ja.
Det ska vara vattentät historia.
Absolut.
No targets, no bullets. Just fuck. Ja, hej då, puss kram.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.